vi kan inte fastna för att vi är livrädda för att någon har pratat om Terminator. Kom igen nu, nu måste vi faktiskt börja agera.
Du lyssnar på Heja Framtiden, podden med mig Christian von Essen. Jag sitter i min studio på Roslagsgatan i Stockholm nu med Nicolas Fernholm. Välkommen hit.
Tack så mycket.
Jag brukar säga en yngre, snyggare och mer framgångsrik version av mig själv.
Ja, jag rådnar. Nej, det tycker jag inte.
Nej, men vi är lite lika tycker jag. Ja, vi konstaterade just att senast vi sågs i det här sammanhanget var 2020 i början där någonstans. Precis innan covid bröt ut.
Uh-huh.
Och så sändes det i maj där efter att det brutit ut. Ja, sen dess har det inte hänt så mycket.
Nej, fan, det var jättelugnt. Inga pandemier och inga AI som verkar revolutionera hela världen och hur vi ska jobba. Det är ganska... Takta på som vanligt.
Ja, lunk. Jag tycker vi kan börja där vi slutade sist. För att du kastade dig in då i att bygga upp fältsjukhuset i Stockholmsmässan, Älvsjömässan.
Ja, precis. Så när vi liksom slutade sist så för jag har ju en bakgrund inom sjukvården och har jobbat en del med liksom logistikprocesser och ny teknik inom sjukvården och så. Så att när pandemin slog ut så slutade jag föreläsa på grund utav ja, det var lite svårt för folk att samlas i stora grupper. Så ja, så hoppade jag tillbaka till sjukvården och då började jag med att hjälpa bygga Älvsjö pandemisjukhus. Så där blev jag logistikchef för SLSO för liksom alla processerna inne i sjukhuset för att liksom se till att vården fick allting som de skulle behöva om de skulle ha dragit igång med patienter, vilket de inte gjorde i slutändan, vilket var väldigt tur. Men vi stod ju redo där och så på, jag tror att det var på drygt 2 veckor, så lyckades vi bygga upp då ett sjukhus som kunde stödja 600 patienter. Och det gjordes ju tillsammans med massa olika organisationer. Försvaret var ju där och Hemvärnet och SLSO och Lokum främst och massa olika organisationer. Så det gjorde jag ett tag och sen så efter det så... När vi väl märkte att det sjukhuset inte skulle behövas och det började liksom nedrustas, så gick jag vidare till att hjälpa Region Stockholm och Nya Karolinska med att köpa in skyddsutrustning, för att det var fortfarande liksom ett stort problem. Så där jobbade jag som en av projektledarna på vad man kallade Command Center, som köpte igen egentligen, jag skulle nog tippa på majoriteten av all skyddsutrustning till Sverige under krisen. Så de gjorde ju ett fantastiskt jobb och det var ju en av de få organisationerna i Sverige egentligen som fick bra kritik ifrån Coronakommissionen. Så det visar på lite grann det liksom jobbet som de gjorde där.
Men det måste ha varit en helt bizarr tid för dig att hoppa in och liksom kavla upp ärmarna och göra jättemycket saker som inte alltid blev något. Alltså hela det där fältsjukhuset, att det inte användes, det kändes nästan synd tycker jag.
Ja.
Eller det kanske var tecken på att det inte blev så illa. Men samtidigt så var det ju brist på vårdplatser och respiratorer och sånt där.
Ja. Ja, men precis. Synd på ett sätt, men sen så beslutet togs ju i slutändan för att man såg att man kunde ge patienterna bättre kvalitativ vård genom att utöka de befintliga IVA-platserna på de befintliga sjukhusen så mycket som möjligt. Så där fanns det ju ändå lite stretch i liksom gummibandet. Och som tur var så liksom drog man inte för långt så att gummit gick sönder, utan det funkade innanför de väggarna. Men som sagt, vi stod ju redo för om det hade verkligen inte funkat. Så det kände jag ändå var liksom en väldigt bra sak, att man vågade ta det beslutet och våga stå redo. Och det kanske blir liksom en återkommande grej, och jag vet att vi kommer ju komma in på det lite senare i samtalet, men just det här med att våga ta ett beslut, ett stort beslut, och våga agera annorlunda när såna här tillfällen sker där vi inte vet vad svaret är, alltså att vi inte fastnar i våra rädslor, att vi inte fokuserar allt för mycket på riskerna, utan att vi vågar faktiskt agera på nya sätt. Det är någonting som vi behöver lära oss, och vi behöver anamma mycket mer, för att idag står vi inför en liknande liksom stor förändring som sker, vilket är på grund av AI, precis som pandemin. Och nu så ser jag liksom att folk agerar inte på nya sätt, utan att man står stilla i analysparalys och diskuterar om arbetslöshet och framtiden, att vi alla kommer dö, vilket är inte rätt strategi liksom. Så.
Och mellan de här två sprången så skrev du också en bok om, vad ska man säga, organisation och ledarskap.
Ja, men precis. Så mycket liksom beslutsfattande när det kommer till såna här komplexa händelser där vi står inför situationer där vi har ofullständig information, och problemet vi försöker lösa förändrar sig för snabbt för att vi ska hinna inhämta fullständig information. Så hur ter sig sådana händelser, och hur behöver vi liksom agera när vi står inför sådana problem? Och det är det som boken handlar om. Boken heter Handbok för oförutsägbarhet. Hur du kan hantera en mer komplex och kaotisk värld. Det är de typen av problem som boken försöker att förklara. Där, till exempel som pandemin, till exempel som ny teknisk utveckling. Hur kan vi liksom som människor ta beslut när vi står inför sådana problem?
Och är det det du har föreläst om nu senaste åren och nu kommit in mer på generativ AI?
Ja, precis. Så AI blir ju liksom en symbol egentligen för en sån händelse där vi nu, alla företagare och alla organisationer, oavsett om du är liksom privat eller offentlig, står inför ett läge där vi känner just nu att oj, vi vet inte vad som händer. Det finns en uppsjö utav hundratals olika tjänster och produkter som kommer ut nu när det kommer till AI, och vi vet inte liksom vilka vi ska använda, vilka är säkra att använda. Problemet förändras snabbare än vad vi kan liksom hitta rätta beslut. Hur ska vi agera där? Så det är det som jag är mest ute och föreläser om, och försöker att få folk att inte fokusera för mycket på rädslor och inte fokusera för mycket på analys och planer, utan våga gå in och experimentera. Det är det som vi måste göra nu. Och våga liksom ta fel beslut, för att det måste ske.
Man ser väl i flera branscher nu att alla tror att konkurrenterna är så långt före inom AI.
Mm.
Men egentligen är det ingen som gör så mycket. Man tror att man säger, shit, jag ligger på efterkälken.
Ja.
Men så tänker alla.
Ja, jag brukar säga det till folk när jag föreläser, att så här, den här utvecklingen utvecklas så snabbt så att specialisterna och proffsen hinner inte med. Så att ingen hinner med. Alla känner att de ligger efter, men det innebär ju att ingen ligger efter. Så att vi kan vara ganska lugna i det och känna en liten så här, ja men okej, det är okej att jag inte vet exakt vad det är som händer.
Mm.
Men det ska ju inte heller uppmana till passivitet, utan det gäller ju då att de få sakerna som man ser, oj, de här fyra olika verktygen finns där ute nu som påverkar våran bransch, då testar vi alla fyra och ser vilken vi skulle kunna vilja använda. Tre utav dem kommer inte funka. Tre utav dem kommer att vara dåliga. Men en utav dem kommer säkert funka.
Ja, det är inte jättesvårt att ge ett team eller en grupp den uppgiften.
Ja.
Under de här fyra veckorna vill jag att ni provar de här fyra verktygen.
Ja.
Verkligen grotta ner i dem, skapa testkonton,
ja,
elaborera,
ja,
och sen utvärdera vad som funkar.
Precis, och i det säg till dem att så här, okej, men innan du börjar skicka in en massa känslig företagsdata och hemligheter, kolla upp så att vad som händer med den här datan. Och att göra den kontrollen tar 15 minuter, en halvtimme.
Mm.
För till exempel nu när Copilot har släppts från Microsoft. Den hanteras ju i samma liksom ekosystem som alla dina cloud-lösningar som du har via Microsoft. Så att om du använder Microsoft Clouds lösningar och du har SharePoint och du har liksom Word-dokument och Excel-filer som du skriver in företagshemligheter i, då kan du använda Copilot. Det är exakt samma sak i sådana fall. Ditt data används på samma sätt.
Mm.
Så där finns, och jag har ju pratat med stora företag och stora liksom IT-chefer som har mycket bättre koll på det här än vad jag har. Eller så här, teknisk kompetens. Och de säger, nej, vi vågar inte. Och när jag pratar med dem så säger jag, men du vet ju att de hanterar datan precis samma sak som alla era andra företagshemligheter. Ja, fast organisationen vågar inte. Vi liksom, folk är livrädda för det här. Våran vd har, alltså så här, det går inte. Max Tegmark har skrämt upp oss så. Så att vi liksom står i stiltje. Och det är jag liksom, det är främst det som jag är ute och försöker att förändra hos folk nu. Att så här, nej, så här, vi kan inte fastna för att vi är livrädda för att någon har pratat om Terminator. Kom igen nu, nu måste vi faktiskt börja agera.
När generativ AI kom och ChatGPT, då kastade du ut och gjorde en barnbok med hjälp av AI.
Ja.
Var det som ett experiment att se, var det ett statement? Liksom, vad kan man göra?
Ja, precis så. Det var delvis ett statement för vad man kan göra, och sen så var det också för att jag vill liksom ta på mig ett projekt för att jag behöver lära mig det här verktyget. Låt mig liksom se om jag kan skapa det här. Så då lyckades jag ändå liksom skapa det här, den här barnboken för treåringar. Som heter Trisse Traktor, som är en revolutionerande läsning. Det är så här, Trisses kompis tar Trisses leksak, Trisse blir ledsen, Trisse blir arg och vill liksom så här, men då pratar de i slutändan så löser de sina problem. Ja. Lite på den liksom nivån. Så själva manuset till boken skapades utav ChatGPT. Då var det ChatGPT 3, och sen så själva bilderna skapades utav Midjourney. Så ja, det blev lite skriverier om det. Det var väldigt kul att visa folk att det här liksom går att göra. Skrämma upp några författare och grafiska designers.
Ja, och hur ser du på den retoriken då? Det är många som inte bara är rädda utan också arga liksom, ja, över att det här sker. Och att här sitter ni och promptar medan jag gå på A-kassa.
Ja, det där är ju liksom samtidigt som folk sitter och är arga och är rädda. Och jag såg faktiskt en studie från, jag kommer inte ihåg vilken branschförening det var, men det var en branschförening inom så här, grafisk illustration tror jag det var. Och där hade de frågat sina medlemmar, hur många utav er är rädda för att de här nya AI-verktygen kommer ta era jobb? 75% drygt utav dem sa att de var rädda för det. Sen så frågar de sina medlemmar, hur många utav er har faktiskt testat verktygen? 25% utav dem. En fjärdedel utav dem. Och samtidigt som det här sker så är jag inne på liksom de olika forumen för folk som använder de här verktygen för att skapa illustrationer. Och folk skriver dagligen att så här, oj, jag fick ett jobb där jag ökade min lön med 10x. För att jag nu är en prompt engineer och jobbar för Gucci och skapar nya designer för dem. För att jag vågade testa verktygen och vågade se vilket potential det här är. Och är med på utvecklingen och vågar testa nya saker. Istället för att stanna kvar i liksom mina gamla sätt. Prata om risker, prata om farhågor och ens inte gå in och testa verktyget. Det här är liksom så här, risken i att bara fokusera på risker är större än de potentiella riskerna ni pratar om. För att om vi bara står stilla och är rädda och inte går in och testar, då kommer det absolut att du kommer hamna efter då. Och absolut att det kommer få stora konsekvenser för dig. Så den absolut värsta saken du kan göra nu är att bara vara rädd och inte agera.
Det låter som att du tycker att det här kan appliceras på samhällsnivå och längre perspektiv också.
Ja, absolut. Och så här, det kommer att finnas negativa konsekvenser med de här verktygen. Garanterat att det kommer finnas. Och det måste man liksom ha respekt för. Och det måste vi också sen, om vi ser att så här, det oproportionerligt påverkar någon bransch, så måste också liksom regeringar och politiker vara beredda att steppa in. Där finns det jättebra exempel från globaliseringen, där USA till exempel hade ett utbildnings- och statligt stöd för personer som där företaget kunde påvisa att vi flyttar de här jobben till Kina för att produktionen där är så mycket billigare. Då gick staten in för de arbetena och sa att nu får ni liksom så här utbildningsmöjligheter, ni får liksom stöd för försörjning för att liksom omskola er till någon annan typ av arbete. Så jag tror nog det skulle kunna absolut finnas sådana tillfällen där man behöver sådana stöd. Men i det stora hela så ser jag oproportionerligt att det här kommer ha en absolut positiv effekt på människor och inte en overall negativ effekt. Det här kommer vara ungefär som industrialiseringen, där vi ser att industrialiseringen nu har skapat en massa problem. Vi har global uppvärmning, vi har liksom depression i storstäder, det finns stora problem som industrialiseringen har tagit med sig. Men om vi inte hade industrialiserat så hade antingen du eller jag inte fötts. Och en tredjedel av oss hade dött i liksom barnafödsel. Lyssnaren som lyssnar på det här, slå en tärning. Om du får en 3 eller lägre, då får inte du leva. Liksom. Skulle vi ha liksom tagit det beslutet att inte industrialiserat oss? Nej, vi hade inte gjort det. Liksom.
Du vill ta ner de här ännu längre då, domedagsprofetiorna och utplåningsprediktionerna till någon mer konkret nivå.
Ja.
Vad kan vi göra här och nu?
Absolut.
För att boosta utvecklingen.
Ja. Vad är det man brukar säga? The path to hell is paved with good intentions. Alltså nu ser jag väldigt mycket att folk har goda intentioner i att försöka sakta ner och förhindra utvecklingen av den här typen av ny teknik på grund av spekulationer att det finns en eventuell risk framöver. Vilket är en av de mest ovetenskapliga och oansvariga sakerna som jag någonsin har hört någon säga. För att idag så har de här verktygen en reell effekt, en positiv effekt på samhället. Och kommer fortsätta ha det. Så nu jag har blivit, tack vare att jag kan använda de här verktygen, jag har blivit en programmerare, jag har blivit en grafisk designer, jag har blivit proffs på Photoshop, jag har blivit en copywriter, jag har blivit min privata ekonomiska rådgivare, jag har en jurist som sitter bredvid mig som skulle kunna hjälpa mig om någonting skulle hända, jag har en redovisor som kan hjälpa mig med diverse olika revisioner, och allt det här kostar mig drygt 200-300 kronor per månad. Liksom jag har, du, alla personer som lyssnar på det här har ju blivit, liksom, har fått, det har blivit skett en demokratiseringseffekt där vi alla har tillgång till de här typen av tjänster. Oavsett språk, oavsett bakgrund, även om gratisversionen är ju fantastiska, så om du har en flykting som kommer in till Sverige och kan använda gratisversionen, där kommer de kunna få hjälp att förstå svensk ekonomi och så här, hur öppnar man ett bankkonto, hur gör man alla de här sakerna. Så det finns alla de här reella positiva effekterna idag, och att folk säger nej, 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 vi ska förhindra de positiva effekterna för att det finns en eventuell risk att Terminator kommer om 30-100 år, vilket är snitttiden som de säger. Så låt oss ta bort det här ifrån folk idag för någonting som möjligtvis ens inte kommer ske. Det tycker jag inte är liksom rätt approach alls.
Men nu ser du på AI-säkerhet och etik och hållbarhet och sådana saker, och är det viktigt att det arbetet sker samtidigt, parallellt? Alltså man ska väl inte förkasta det?
Nej, precis. Och approachen som jag tycker ändå är ganska smart och rätt är samma som Sam Altman. Approachen där är att vi måste testa i det öppna. Och det är precis så som man gjorde, eller som man inte gjorde egentligen med bilarna, när de först kom. Så att testa ut det öppna innebär att vi släpper ut verktyg. Innan man släpper ut dem så ser man så här, vad finns det för självklara risker som vi skulle kunna mitigera, som är statistiskt sannolika att de faktiskt sker. Alltså att vi kan bevisa att de är statistiskt sannolika, att folk kommer använda det på det här sättet, vilket inte är bra. Liksom så. Okej, men då hittar vi de riskerna. Men sen släpper man ut det öppna för att göra open-tester med folk som använder det. Och där kommer folk att hitta dumma saker, dåliga saker som de kan göra och vara väldigt lyhörd på de eventuella felen som uppstår och korrigera dem så snabbt som möjligt. Alternativet är att man inte gör det. Att man sitter med en forskningsgrupp på dussintals eller hundratals personer och i den bubblan tror att vi kan föreställa oss och skapa en en simulering av hur folk kommer använda det här. Och sen så jobba bara så för att försöka göra det här så säkert som möjligt. Och sen släpper man ut ett ännu kraftigare AI ut i vilda liksom. Och tror att vi kan förutsäga framtiden. Det är inte rätt approach. För det misslyckas varenda gång vi har försökt att göra det på det sättet. Så jag tror mycket mer på att släppa ut det. Låt folk testa det. Se vilka negativa saker folk använder det för. Och åtgärda de negativa konsekvenserna så snabbt som möjligt.
Precis, där hävdar väl många nu att om man tänker att ja, det är farligt för det kan ge snedfördelning av rekrytering eller marknadsföring eller ja. Det finns bias i datasättet och så vidare. Och motargumentet är ju att ja, men det är ju ganska enkelt att korrigera om man upptäcker det.
Mm.
Det är svårare att korrigera människornas fördomar och förutfattade meningar
ja.
Som sitter och rekryterar idag.
Ja, men precis.
Så att där är ju algoritmen kanske egentligen enklare att åtgärda.
Ja.
Om man inte låter det gå för långt förstås.
Ja, men definitivt. Och de här typen av fel som uppstår upptäcker man ju genom att folk använder verktyget. Så ett jättetydligt exempel på liksom missen vi tenderar att göra som människor är när bilen kom. Så när fordonet först kom så satt man utan bilbälte och experter spekulerade kring hur ska vi göra det här så säkert som möjligt. Och bara genom att spekulera och simulera tillsammans med sina självutnämnda experter och vetenskapsmän och forskare, de sa att den största risken som finns med bilen är att man kommer köra på gångtrafikanter. Det här är den största risken. Och det här är vad de liksom kom fram till, de främsta experterna inom området. Så vad man gjorde var att man lagstadgade att en person måste gå framför bilen med liksom en tuta och säga här kommer det ett fordon.
Mm-hmm. Mm.
Det var liksom säkerhetsåtgärderna som man hade för bilen. Som man tänkte var de smarta besluten. Man gjorde den framtidsspaningen att det här var det smarta beslutet.
Mm, just det.
Nu vet vi ju att det inte alls var den stora faran. Den stora faran är ju främst för förarna. Alltså att förarna dör. Och där var det ju liksom bilbältet som var den stora innovationen. Men det kom man inte fram till förrän man körde tillräckligt mycket för att se vad är de faktiska riskerna. Så om man istället för att säga att vi ska släppa en perfekt produkt och perfekt lagstiftning innan, säger att okej, men vi testar först och ser vilka eventuella risker uppstår och sen så är vi väldigt lyhörda och väldigt snabba på att åtgärda dem, då kan jag nog lova att man hade sparat många, många fler liv än att sätta en person framför en tuta. Och vad jag ser nu att vi gör, tyvärr, och vad folk fokuserar på är att vi vill sätta en person framför AI med en tuta. Och det är inte rätt strategi. 100%.
Men tror du att vi kommer se märkningar, så här, det här är AI-producerat, det här är människoproducerat, det finns ju redan i vissa fall. Men kommer det bli viktigt i framtiden eller kommer vi inte bry oss särskilt mycket?
Vi bryr oss om det här och det här är typiskt en sån sak som vi bör lagstifta nu för att man ser att vi bryr oss. Man ser att det här är en risk, man ser att det här är ett problem. Man gjorde faktiskt studier på det här där man visade, man satte folk i en så här magnetröntgenapparat och kollade på deras hjärnor samtidigt som man visade dem konst. Och såg så här, stimuleras hjärnan på ett liksom negativt, får man så här mindre eller mer negativ stimulans eller positiv stimulans av liksom den här konsten. Och vad man gjorde var att först så visade man dem konst och sa att den här konsten är skapt utav människor. Och sen så visade man någon konst. Och sen så tog man en annan grupp och så visade man dem samma konstverk och sa att den här konsten är skapad utav en robot. Och vad man såg var att hjärnan stimuleras mer på ett liksom, man får mer liksom synapser som går igång utav konsten som, där man tror att den är skapad utav människor än om den är skapad utav en robot. Så det visar ju på att vi uppskattar ju mer konstverk subjektivt som är skapat utav människor än av robotar. Och vi känner oss lurade Om någon säger att det här är skapat utav en människa, men det är skapat utav en robot.
Mm.
Så här vet vi idag att vi behöver ha någon form av reglering. Där vi säger att om du har skapat någonting med ett AI, så har jag som läsare rätt att veta att det här är skapat utav ett AI. Och där måste man ju dra någon form av linje i sanden. Vad innebär skapat utav AI, och vad innebär att jag har använt mig utav en hjälpreda som har liksom genererat några idéer för mig? Det finns en grå nyans där, och där måste man hitta liksom, vart ska vi sätta den linjen så.
Ja, för det sker ju nu i bokproduktion och nyhetsrapportering, illustrationer och så vidare. Där är lite oklart ännu vem som gjort vad. Jag släpper ju nu en bok med Mattias Sundin från Warp News som heter Kentaurens fördel.
Ja, ah, jag såg det på mitt in.
Just om att samarbeta med AI. Och, han är ju, och då står ju Wall-E, hans AI-bot, som medförfattare. Så det är de två som har skrivit boken, så att säga. Och han går igenom då hur han har gått tillväga, hur han promptar och sådär. Mm. För att frigöra de här superkrafterna då.
Ja.
Så det är samma mission lite grann.
Och det tycker jag är bara ansvarsfullt, att man idag, om man använder AI för att hjälpa en i att skriva texter och så, att man är öppen med det. Och sen så tror jag nog att ja, det finns väl också en nivå utav att vi alla kommer att använda de här verktygen inom en snar framtid. Och då blir lite frågan, behöver jag liksom redovisa att jag har använt min dator eller Word för att skapa det?
Har jag googlat någonting?
Mm. Nej, det behöver vi inte. Och på tal om Google så var det ju inte allt för länge sedan som när Google väl började bli allmänt känt, så var det ju skolor och professorer och lärare som sa att Google kommer att förstöra lärandet. Google kommer att göra att skolorna liksom så här, det här kommer bli en katastrof. Och bannlyste Google ifrån elever att använda det. Japp. Det vet vi ju idag inte var ett bra beslut, eller hur?
Mm.
Och det här är samma generation utav personer som idag då förespråkar att vi ska bannlysa AI ifrån klassrummen. Och man säger, men vänta, har vi inte lärt oss att det här är inte rätt strategi? Liksom? Ja, jag tycker att det är väldigt tråkigt att vi liksom fortsätter att göra samma misstag om och om och om, och om igen.
Vad är det du är ute och föreläser om nu då, när du är på organisationer och företag?
Nu är jag främst ute och försöker att motverka vad Max Tegmark har gjort. Det är mitt främsta mission just nu. Så jag går ut väldigt mycket till organisationer och istället för att prata rädslor och risker, pratar om möjligheter med AI. Jag gör ju mycket live-demon med dem, försöker avmystifiera hela den här liksom händelsen, försöker visa dem vad det finns för potential med de här verktygen. Och nu kommer ju Microsoft Copilot, och det kommer ju att, jag skulle nog säga att det kommer ha ungefär en 20-30% effektivitetshöjning för organisationer som vågar anamma de här verktygen fullt ut. Det här kommer ha liksom en kontrainflatorisk effekt på världsekonomin, är vad jag skulle tippa på. Nu ska man inte göra långa prediktioner, men jag vågar mena på en sån.
Samtidigt är det också byggt på GPT-språkmodellen.
Ja.
Finns det någon risk i att vi bygger så otroligt mycket, många tjänster och affärsverksamheter på ett företag egentligen som verkar ganska skört i dagsläget?
Ja, precis. Så Copilot är ju egentligen ett ihopkok utav flera olika AI, där GPT är ju kanske den största och mest använda. Men sen så finns det ju ett annat AI som genererar bilderna, det är ju DALL-E 3 nu. Sen så finns det ett till AI som kommer göra matten, jag tror att den heter Da Vinci. Så det finns några olika AI som den här paraplytjänsten som heter Copilot kommer att använda sig utav. Men vad liksom man kan göra med Copilot kommer det, alltså det är sinnessjukt. För liksom, säg någon som jobbar vardagligen Excel, Word och PowerPoint. Så om du tar ut en Excel-fil med data, det kan vara försäljningsdata för det här kvartalet eller någon statistik. Vad man oftast gör då är att man liksom bearbetar den här datan själv, du skapar grafer, du skapar en P-analys eller vad det nu än kan vara, pivottabell. Vad du kan göra nu istället med Copilot, så har du en liten textbox i ditt Excel-ark. Så bara klickar du på det och skriver in i text då. Analysera den här datan. Skapa grafer utav de olika produkterna. Och säg till om du ser några avvikelser eller förändringar jämfört med förra kvartalets data. Och då pekar man liksom till förra kvartalets Excel-fil. Och bara klickar enter. Och då gör den hela den här analysen automatiskt i Excel-arket. Och det här kommer ju spara, jag vet inte hur mycket tid. Och samma sak i Word, du kan få den att skriva protokoll, du kan få den att skriva analyser. Du kan skapa PowerPoints med din grafiska formgivning baserat på de här Excel-filerna och dra in liksom graferna och alltihopa. Så att jag tror runt 20-30%, och det är baserat på några studier som finns ute nu där man har använt de här verktygen hos BCG, på 750 BCG-konsulter och GitHub för programmering.
Mm. Jag blev förvånad bara häromdagen, det var ju så otroligt enkel uppgift, men ändå, det var så här, drog ut en lista över folk som har handlat i min webbutik, böcker, då fick man från Shopify väldigt rörig lista, det var liksom en samma ruta, stod all information för varje kund, och det var hundratals sådana. Och så satt jag bara, jag skulle vilja få ut mejladresserna liksom.
Mm.
Pillarbete.
Ja.
Och så frågade jag ChatGPT bara, kan du dra ut mejladresser från Excel-filen? Bara, absolut, ladda upp Excel-filen.
Ja.
Och den bara, så här ser det ut. Så här ser det ut, en lista på 5. Vill att jag fortsätter och gör hela?
Ja.
Och bara, ja. Så fick jag ut 200 mejladresser. I textdokument som jag fick ladda ner.
Ja.
Och det här har ju bara funnits några månader, men det var bara ändå så här, ja, men där var det nog en eller två timmar av mitt liv.
Ja. Har du GPT-4 då? Eller?
Ja, exakt.
Ja, du betalar versionen. Så det där kostade, vad kostade det där i tid för dig? Liksom, vad är din timpeng? Och sen så bara, ja, det där var absolut värt den tjänsten för hela den här månaden. Liksom.
Mm. Man måste ju bara tänka om lite grann att istället för att delegera den här uppgiften till någon annan stackare som ska sitta och göra det.
Mm.
Man kan fråga i alla fall.
Ja.
ChatGPT.
Ja.
Kan den inte så säger den väl det.
Ja. Nej, men precis. Absolut. Så jag tror nog att så här, vi kommer utforska sakta men säkert vad man kan använda de här verktygen till. Särskilt i, liksom, för att alla personers arbete ser olika ut och vilka olika typer av problem man har som man vill lösa. Och nu släppte de ju att man kan skapa egna små versioner utav GPT-4 där du kan mata in den med PDF-filer och ge den särskilda instruktioner, så skapar den liksom ett nischat, specialiserat GPT-4 för just det enda målet. Så det kommer ju spara enormt mycket tid för de flesta. Och i Sverige, fasen, vi har ju en stor liksom andel av våra arbetare jobbar vid sina datorer. Nästan alla i Sverige är liksom datakunniga. Vi står ju inför liksom den största möjligheten att bli liksom i framkant av den här effektivitetsrevolutionen som kommer ske. Men då måste vi gå in och våga testa. Det finns liksom ingen annan utväg. Gå in och testa. Börja använda. Vi har precis köpt ett hus, har vi. Vilket är jättekul. Men sen sitter vi ju nu med ganska hög ränta och stora lån. Sådär. Så det här kanske är lite önsketänkande. Men vad jag tror kommer faktiskt ske nästkommande 1-2 år är att när vi alla kan egentligen sänka kostnaderna för de tjänsterna som finns runt omkring oss för att vi blir mer effektiva. Så tänk dig till exempel en revisor eller en ekonomisk rådgivare. De kommer ju kunna prestera och ha en högre output för att de blir mer effektiva. Och det borde ju rimligtvis sänka priserna för tjänsterna. När vi då sänker priserna på alla de här tjänsterna så kommer ju det ha en kontrainflatorisk effekt. Och jag tror att det här kommer ske över hela världen, inte bara i Sverige. Så jag skulle nog tippa på att kanske vi kanske står inför en tid där vi kommer komma ner till ganska låg inflation eller kanske till och med deflation framöver på grund av den här effektivitetshöjningen. Nu liksom spekulerar jag, men det skulle inte förvåna mig om det skulle ske faktiskt.
Mm.
Vilket är bra för mig, för då kan jag betala så mycket för det här.
Ja, just det. Självuppfyllande profetia. Ja,
försök. Det är därför jag är ute och pushar det här så mycket, för att jag vill bara sänka inflationen.
Räntorna kommer sjunka. Och alla bara,
ja.
Du hade ju en podcast en gång i tiden, Smartass-podden.
Ja.
Vad hände med den? Lade du ner den i covid?
Ja, det var covid som den brann inne med covid, tyvärr. Så det var lite svårt att hålla igång den när man liksom sov över på jobbet i liksom 16 timmars dagar. Tyvärr. Så jag var tvungen att prioritera om.
Men har vi en annan typ av beredskap och framförhållning inför nästa pandemi, ska vi säga? Jag hade hoppats på ett enklare svar där.
Ja, väldigt bra fråga faktiskt. Jag skulle nog säga ja till en viss del. Jag tror nog att det är många beslutsfattare som såg just det här med att om vi förlitar oss på analyser och att vi vill minimera risk, vi vill ta korrekta beslut, så om vi agerar på det sättet så tar vi inga beslut. Det är liksom, perfektion är fienden i krishantering. Hastighet spöar liksom välanalyserade beslut. Och jag tror nog det blev jättetydligt för många beslutsfattare under krisen. Så eftersom det ligger så färskt i minnet, så tror jag nog, hoppas jag, att om det skulle komma en till liknande kris, så vågar man då agera snabbare än vad man faktiskt kanske gjorde under pandemin. Men det är väldigt frestande. Det är superfrestande att när du som beslutsfattare, du som är ansvarig och någonting sker som känns jätteläskigt, att du då säger, vad är det som händer? Jag behöver veta, ge mig information, ge mig en analys, och sen så fastnar man i det och inte liksom tar beslut. Det är svårt, det är jättesvårt.
Mm. Hur ser du på den svenska strategin i efterhand?
Jag tror nog att det är väldigt lätt att bli efterklok och kolla till liksom länder som lyckades väl under pandemin och peka åt dem och säga att så där ska vi göra. Så till exempel så hade Finland ett större lager utav skyddsutrustning, varav nu så pekar man mer mot att okej, men vi ska också göra så som Finland gjorde.
Mm.
Det tror jag faktiskt är fel strategi, tyvärr. För att varje kris liknar inte varandra. Det kommer att bli annorlunda. Så en av grejerna som jag skriver i min bok är ju till exempel att nästa stora kris kan ju vara att solstormar slår mot jorden. Vilket solen kommer bli mer aktiv under, jag tror att den peaken är 2025. Vilket innebär att jorden kan bli slagen av en stor solstorm som egentligen slår ut hela elnätverket. Mycket av tekniken som vi har. Kommer vår skyddsutrustning hjälpa oss mycket då som vi har i de här bunkrarna? Nej, utan då är det transformatorer och annan liksom elutrustning som vi kommer behöva skapa genom flexibilitet tillsammans med näringslivet. Så där tror jag nog att snarare öva upp oss på att bli flexibla och kunna snabbt agera för att mitigera egentligen konsekvenser för sådana här risker. Det är svaret. Snarare än att säga att vi kan ju skapa en prediktiv modell för vilken kris som ska komma härnäst. Det är inte rätt strategi.
Så det handlar mer om mindset än om stora lager av tomatsoppa i källaren.
Ja, jag vet att MSB har pratat med han som skapade den liksom analysen eller rapporten eller vad man ska säga. Att man använder flexibilitet som en del av beredskapen. Så en av grejerna som hände under pandemin som är jäkligt häftigt var att det fanns ett bolag som skapade luftfilter i Sverige som heter Camfil. Och en VVS-tekniker på Nya Karolinska kom på idén eller tanken att säga, ja men de här luftfiltrerna, skulle man inte kunna använda samma material för att skapa ett andningsskydd? Så tog han upp det till Command Center och de hörde av sig då till Camfil och frågade dem, hörni, skulle vi kunna göra det här? Och då sa de, ja men vi har typ gått i samma tankar, kan inte vi ta fram en prototyp tillsammans? Jo, låt oss testa liksom. Så inom 2 veckor så hade man en fungerande prototyp som klarade av samma säkerhetstester som FFP2-skydd som är CE-märkta. Inom 1 månad så hade man en fungerande produktionsanläggning i Sverige uppsatt för att producera svenska andningsskydd mitt under en pågående pandemi. Och bara för att liksom så här tillägga, på den tiden så var de här munskydden eller andningsskydden värda sin vikt i silver. Och jag vågar inte säga hur många liksom miljontals sådana här andningsskydd som producerades i Sverige tack vare den här satsningen. Så det visar ju på, liksom så här, har vi ett sånt flexibelt mindset tillsammans med näringslivet inför nästa kris och liksom framhäver de här typen av exempel som egentligen lösningen framöver? Eller säger vi att så här, nej, men vi ska ha ett lager och säga vilken är nästa kris? Jag skulle nog säga att flexibilitet är liksom vägen framåt.
Mm. Ja, det var ju det som var häftigt och det är det jag skrev i min bok också under pandemin. Där, jag menar att flygpersonal blev sjukvårdspersonal, sprittillverkare levererade handsprit, charkbolag skänkte förkläden. Alltså det var ju mycket som hände på en gång. Och det kräver ju också att det finns ett samarbete, att det finns en vilja att bidra till ett community eller ett nätverk.
Mm.
Så det tycker jag man kan ta med sig verkligen.
Ja.
Att det fanns verkligen någonting där som var lösningsorienterat.
Absolut. Och där är det ju liksom, jag brukar alltid fråga organisationer om, bara för att påvisa just det här med att vi har den här kapaciteten i oss hela tiden. Och nu måste vi ta fram den igen, nu när teknik utmanar oss och skapar förändring. Och det är ju att, hur lång tid hade det tagit din organisation att göra så att hela arbetskraften jobbade hemifrån? Om ni hade planerat för att göra det. Så hur lång hade den planen varit? Hur länge hade ni suttit i arbetsmöten för att eventuellt implementera den här liksom möjligheten att jobba hemifrån för allihopa?
Mm.
Och den värsta exemplen som jag har hört är att folk har sagt, nej men vi hade tagit 3 år på oss att göra den planen. Och vi hade tagit in managementkonsulter och alltså spenderat miljoner på att liksom försöka implementera det här. Och sen så bara, ja men fast hur lång tid tog det under pandemin? Nej men vi gjorde det på 1 vecka.
Mm.
Och om man bara tänker att så, vi har den här kapaciteten i oss. Sen är det ju också så att så här, när vi gjorde det på 1 vecka uppstod det massa problem. Absolut. Fanns det massa risker som saker som inte blev rätt? Absolut. Men skulle alternativet att vänta 3 år varit bättre än det? Så bara, nej, så är det inte. Så just nu ser jag många organisationer som sitter att så här, och säger låt oss lägga in en 3-årsplan för att implementera AI. Låt oss ta in managementkonsulterna för att säga vilket verktyg vi ska använda. Vi skapar en projektgrupp och en AI-delegation som ska analysera det här i 5 år innan vi börjar agera. Det är inte sättet vi löser det här problemet. Ni måste våga agera med imperfekta planer. För om ni inte gör det så kommer ni bli omsprungna. Det är liksom ett faktum idag.
Vi ska börja avrunda. Vad är ditt bästa tips för att göra världen bättre i framtiden? Jag kanske frågade sist också. Men nu är det en ny värld.
Ja, precis. Bästa tips för att göra världen bättre. Sluta tro att du kan kontrollera framtida utfall. Gör det som gör världen lite bättre idag, som du vet gör den bättre idag. Sluta tro att du kan kontrollera långsiktiga utfall. Det är bara ditt ego och din egna rädsla som är i kontroll då. Utan om du kan göra ett litet beslut idag som gör världen lite bättre idag, gör det.
Gör det. Lästips eller poddtips?
Hur du blir en kentaur?
Kentaurens fördel.
Kentaurens fördel. Nej, men jag måste vara helt ärlig med att det här senaste halvåret har varit helt galet. Så jag har faktiskt inte läst någonting på drygt ett halvår, vilket jag är jätte ledsen för. Men jag har några böcker som är på min liksom to read list. Meditations utav Marcus Aurelius har jag börjat försöka läsa. Jag skulle nog, det är lite svårt med såna här gamla böcker. Alltså man föreställer sig att såna här gamla böcker ska vara så här, såklart att man ska läsa de här, men sen så när man väl kommer in, alltså språket är så svårt att hänga med i. Men jag har liksom hört väldigt många goda saker om den boken, så jag ska försöka ta mig igenom den, men kanske egentligen en version av den som kanske är liksom språkförnyad.
Jag får be ChatGPT förenkla.
Det var inte en jättedålig idé. Det finns ingen copyright på den boken heller. Ja, det borde man ju kunna.
Är han stoiker? Eller
ja, stoicism? Det är stoicismen. Mm. Som basically handlar om att oroa dig inte för saker som du inte kan kontrollera. Dina åsikter är inte liksom du. Om du inte har dina åsikter så, eller så här, dina negativa känslor så har du inte dem, utan du kan liksom bortkoppla dig ifrån de här typen av perspektiv, vilket frigör en väldigt mycket. Och jag gillar verkligen den typen av perspektiv. Väldigt så här icke-ideologiskt förankrad, vilket jag känner är väldigt skönt.
Mm. Vem tycker att jag ska intervjua?
Inte Max Stegmark.
Fast det hade varit jättespännande.
Ja, nej. Jag tycker han får alldeles för mycket utrymme tyvärr. Jag skulle vara väldigt intresserad. Ska du vara ett realistisk person som du faktiskt kan intervjua? Eller? För jag tycker ändå att den här konflikten mellan Sam Altman och Ilya Sutskin är väldigt intressant. Det här är alltså styrelsen på OpenAI. Och Sam har ju väldigt mycket av det perspektivet. Att så här, släpp verktygen, låt folk använda det, så patchar vi liksom problemen under tiden de uppstår. Medan Ilja tror jag är mycket mer åt det här liksom, mer restriktiva säkerhetshållet. De två hade jag väldigt gärna vilja höra en intervju.
Någon slags debatt?
Ja, nej, men alltså få höra båda dem prata om det här och den här konflikten som har skett. Så man får veta vad det är som har hänt. Liksom.
Det kanske blir min roll att medla i världens liksom, viktigaste bolagschefs.
Det hade jag absolut. Jag kan ställa upp på att lyssna.
Ja, lite pajkastning skadar inte. Tack snälla Nicolas Fernholm för att du kom tillbaka till Heja Framtiden.
Tack så mycket.
Ses vi om en 3-4 år igen?
Ja, det gör vi. Finns kvar då, om inte OpenAI har mördat oss fram tills dess.
Ja, exakt. Det är alltid en viss sannolikhet för det. Christian von Essen heter jag. Hejaframtiden.se. Där hittar du allt om poddgäster, böcker, bokförlag, föreläsningar, sponsorskap och nyhetsbrev som finns på Substack. NicolasFernholm.com för allt om Nicolas och hans föreläsningar och böcker. Vi hörs nästa gång med något annat. Tack för att du lyssnar på Heja Framtiden.